Där rullar bandet. Du lyssnar på Vägen hem, en podd om församling och livet med Jesus, där vi pratar om lärjungaskap i vår tid. Jag heter Simon och är officer i Frälsningsarmén och kårledare på kår 393 på Södermalm i Stockholm.
Och jag heter Heine, bor i Stockholm, pluggar teologi i Uppsala och är med i ledarteamet för Kungsholmskåren här i stan. Och i den här podden så delar vi våra tankar och funderingar om hur vi kan hitta vägen hem i en tid där riktningen ständigt ändras och där möjligheterna aldrig tar slut.
Och du som lyssnare är med på resan, vägen hem. Så här i början av vårt första avsnitt på den här podden så behöver vi såklart berätta om hur podden kom till.
Jajamän, det är ju så att Simon, du och jag, vi brukar ju hänga faktiskt.
Precis.
Ja, vi ses, fikar, hänger, klättrar tillsammans ibland.
Ja.
Du mycket mer än vad jag gör. Vi pratar församling och livet, lärjungaskap, vad det betyder att följa Jesus i våran tid, i den här staden i Stockholm, i vårt samhälle med allt det innebär.
Och i våra samtal så känner vi bland annat att här skulle vi vilja ha med fler på. Så att samtalet får påverka fler och så att fler får ta del för att berika oss och att vi kan berika andra.
Precis, och det hoppas vi nog verkligen på att det kan berika er som lyssnar på den här podden just nu. Att det kan vara en bra del, kanske något som är uppmuntrande, som något som är utmanande. Och just att vi nämnde den här podden Vägen hem har ju att göra med att vi tror nog att lärjungaskap, det är ju som en väg, en vandring med Jesus, där vi följer Jesus, där vi försöker vara nära honom, bli mer lik honom. Och på den vägen så är vi tillsammans. Och på många sätt så är den här vägen hem. För att vi kommer hem till Gud igen och igen i vardagen, men vi har också ett mål. Att vi vet liksom, ja, men Guds rike, det är liksom vårt mål tillsammans. Det är en realitet som finns redan nu men som blir verkligt i sin fullhet längre fram.
Just det. Och den här vandringen, den tror vi verkligen görs bäst tillsammans. Att man får gå tillsammans med Jesus och tillsammans med andra som har valt att gå samma väg. Och det är det som är församling, det som är kyrka. Och vi tror också att kyrkan som en enhet också är på väg tillsammans med Gud. Och alla resor och alla vägar behöver ju ibland stakas ut lite tydligare. Och i det här så har jag och Heiner ingen nya sanningar, utan vi vill vara en del av en process där den nutida kyrkan får stakas, den nutida kyrkans väg får stakas ut igen. Och här tror vi att ha ett lyssnande öra är så viktigt för den nutida församlingen.
Verkligen, och det är väl kanske speciellt också i den här tiden som vi befinner oss i. Det är ju ingen hemlighet för någon som lyssnar på det här nu att vi är i en speciell situation, i en stor kris i hela världen, drabbad av coronapandemin, och där blir det ju en utmaning för församlingen, för kyrkan, i alla olika uttryck och former som kyrkan har i Sverige och runt om i världen just nu. Men alla vi utmanas ju till att pröva på något sätt. Hur är vi som kyrka? Vad avgör att vi kan kalla oss för en kyrka? Och hur hanterar vi den här situationen nu?
Precis. Och möjligtvis är det så att den här krisen som vi går igenom i världen först och främst för kyrkan kanske pekar på något som skulle kunna vara en djupare kris. Och där får pandemin vara ett reningsbad för kyrkan. Vi kommer inte kunna tala om allt, speciellt inte idag. Men vi hoppas på att kunna återkomma till det här under dagens podd och kommande poddar. Vi hoppas att du kommer vara med på resan, vägen framåt. Under de här poddarna så kommer vi också att dela med oss av bibeltexter, reflektioner kring dem som vi själva har. Och idag har vi en text med oss.
Precis. Och man kan väl bara lägga till att det här med utmaningarna som vi står inför just nu, vårt perspektiv på mycket är ju just lärjungaskap. Att det som utgör kyrkan på många sätt har med att följa Jesus i den här tiden att göra.
Ja.
Och med det här i åtanke så kom vi på en text från Markus evangeliet som jag bara ska kort läsa. Och sen delar vi några tankar. Det står i Markus evangeliet, det fjärde kapitlet, från och med vers 35. Och där står det så här: på kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar: vi far över till andra sidan. De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i aktern på en dyna och sov. De väckte honom och sa: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön: tyg, var tyst. Då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Han sa till dem: varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra: vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom.
Och det här bibelstället är någonting som jag tror är aktuellt i vår tid. Jag kan personligen relatera till lärjungarnas reaktion under den här stormen när de hittar Jesus sovandes. Att mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Det finns någonting där som slår an en ton av angelägenhet och kris, oro. Och under den här tiden så måste jag med det att jag är orolig för att jag förstår inte vad som händer, vart vi är på väg, vilken roll jag eller församlingen ska ha i den här tiden.
Just det.
Och behöver Jesus. Och jag tror också att människor, oavsett liksom tro och religion, just nu i hela världen kan relatera till den här känslan.
Ja, det är något existentiellt i det här också. Alltså det är en existentiell ångest på något sätt.
Ja.
Man bara känner att det här är så, alla kan relatera till det här. Jag pratade faktiskt med min familj tidigare idag och min mamma och min pappa, de bor i Tyskland där jag kommer ifrån. Och hon sa då, för jag har precis fått ett till syskonbarn, min stora syster som fick barn. Ja, och då sa min mamma då, jag undrar när jag kommer liksom se mitt barnbarn då för första gången. Och så sa jag till henne, ja men det är väl det som är ändå tryggt på något sätt, att vi alla sitter i samma båt. Alltså hela världen kan relatera till den här situationen. För ingen vet vad som kommer hända. Ingen vet om man kan åka någonstans, om man kan resa om några månader. Hur livet kommer se ut. Så det finns något liksom djupt i det. Och också något som vi verkligen alla kan relatera till. Mm. Och det tror jag också att det finns i den här berättelsen om lärjungarna. Att vi alla kan liksom känna igen oss i den här frågan. Bryr du dig inte om oss?
Och jag tror också att det är så att Bibeln talar genom historien. Det är häftigt hur samma bibeltext kan tala till människor oavsett århundrade, årtusende. Och att även idag, liksom 2020, mitt i coronakrisen i april, så kan Bibeln och Markus evangeliet i det här fallet tala rakt in i våran tid. Men för att förstå hur man bättre och kanske lättare kan ta till sig bibeltexten, så måste man samtidigt titta lite grann på vad sa texten till sina första läsare?
Precis.
Vad relaterar de till?
Ja, och då är det ju väldigt intressant för någon som har läst Bibeln och känner till liksom Bibelns olika berättelser, så kan man nog kanske gissa sig fram till att ja, men man känner till en berättelse om någon annan i Bibeln som har varit i en stor storm. Och det är i det som vi kallar för Gamla testamentet i den hebreiska Bibeln, profeten Jona, som skulle gå någonstans till Ninive, till en stor stad, och förkunna Guds budskap där, men som gick åt andra hållet, gav sig ut på havet i en båt och skulle åka så långt ifrån den staden som det var möjligt egentligen. Och så kommer det en stor storm där och liksom mörker det ganska dramatiskt hur det skildras i den berättelsen. Men det finns paralleller här mellan Jona-berättelsen och den berättelsen om Jesus och sina lärjungar här. För Jona ska till Ninive och förkunna Guds ord för Israels folks fiender, för assyrarna. och kan vägra göra det. Men Jesus, han tar initiativet för att åka i den här båten själv. Och de åker också, och det är nog intressant att han åker till ett område som är där många icke-judar bor. Eller bodde under den tiden. Så det är också på något sätt, det är inte liksom, ja, man skulle, det är kanske för mycket att säga Israels fiender, men på något sätt, ja. Alltså det finns olika paralleller där mellan Jona och Jesus. Och den ena då, Jona, han vägrar att göra Guds vilja, men Jesus är ju den som förkroppsligar på så många sätt Guds vilja, och det som liksom hur Guds rike ska komma i våran värld. Men det handlar inte så mycket bara om de här paralleller till Jona, men mer att liksom hur man såg i ett judiskt tankesätt på vem som skulle kunna göra det här, att stilla en storm, att säga till vattenvågorna och till stormen att bara lugna ner sig. För de här männen, lärjungarna som sitter i båten, de var judar allihopa. Och de har läst skrifterna, den hebreiska bibeln, och de vet vad Gamla testamentet säger. Och i Gamla testamentet så är det enbart Gud själv som kan göra det här, som kan stilla stormen. Det finns i olika berättelser och böcker i Gamla testamentet, en del i Jesaja eller i Job, men i salmen också. Och i salm 107 så står det till exempel att de får ut på havet med skepp och drev handel på väldiga vatten. Och sen talar det om Gud då. Han stillade stormen och vågorna tystnade. De gladdes över att det blev lugnt och han förde dem till hamnen dit de ville. De ska tacka Herren för hans nåd och hans under mot människors barn. Så när vi ser på den här berättelsen så är det så mycket mer än att bara Jesus stilla stormen omkring dig som liksom individ när det är tufft. Men när vi läser det här så är det Gud själv som är med i den här stormen. Det är inte vem som helst. Men Gud själv är med i båten på något sätt. Mm. Och det är nog kanske något som vi kan ta till oss i den här situationen, i den här stormen också.
Och jag tycker det är häftigt att kunna titta på parallellen där att Jesus åker till andra sidan. Det är inte bara till andra sidan sjön, men till ett annat folk.
Ja.
Att han är ständigt liksom på väg att komma till människor. Just och speciellt till människor som var uträknade. Mm. Som inte nödvändigtvis hörde till gruppen. Eller som man tänkte på skulle vara föremål för hans närhet och hans undervisning. Och hans välsignelse. Just och det här får ske. Det här är en del av berättelsen. Det gillar jag verkligen.
Mm.
Att en del av våran berättelse även som kyrka och vad Gud gör i den här tiden. Det är inte bara att det pågår en kris. Utan kyrkan mitt i krisen. Och du och jag mitt i krisen får fortsätta att fylla den funktion och det uppdrag som Gud har gett.
Mm.
Att gå till människor som är uträknade, och till alla människor egentligen, som fortfarande behöver känna Guds välsignelse i sin liv och upprätta sin relation, en ny relation till han.
Ja, verkligen. Verkligen så tydligt liksom hur det här budskapet om Guds rike är gränslöst.
Ja. Att mitt liksom, i stormen.
Ja, precis. Och de gränserna som finns som vi kan liksom upprätthålla i våra tankar och liksom det som vi har som stereotypes och allt möjligt. Det är liksom, Gud bryr sig inte om det. Han går ändå. Han liksom går ett steg till än det som vi är van vid.
Och så är det ju tydligt att den de vändas till, lärjungarna väcker ju Jesus, mästare.
Just det.
Jag då som kanske kan haka upp mig på oron i rösten, men det första de säger är ju mästare. De vänder sig till Herren och frågar, bryr inte du det? Du är han som är föremålet för deras rädsla. Inte orsaken, men föremålet som de vänder sig till. Vi bär på det här. Mitt i den här stormen så kommer de till han. Och kanske är det här också vi hittar en tröst och en uppmuntran. Och inte minst det som sker sen såklart. Att Jesus talar strängt till stormen. Och jag önskar och jag ber ju att Jesus skulle tala strängt till stormen i vår tid.
Mm.
Att han skulle tala strängt till mitt inre och min oro såklart. Men även det stora i samhället. Människor som bär på oro men också människor som är sjuka.
Mm.
ekonomin som håller på att krascha, sammanhang som inte längre fungerar, regeringar som inte kan fungera och samarbeta.
Just det.
Att här skulle det få ske ett stillande.
Och att den här rösten skulle tala in i vår situation igen.
Mm.
Varför är ni rädda? Och det är ju något återkommande där också i alla Bibelns berättelser att Gud säger igen och igen, var inte rädda. Och det ligger mycket i den här tilliten. Det som vi, alltså tro är ju tillit till någon, förtroende för någon och i vårt fall till Gud. Tillit till Gud, att han är i kontroll, att han är med även i våran situation just nu. Det får vi uppmuntras om inget annat av.
Verkligen, verkligen. Och där hoppas vi att vi tillsammans kan få höra Guds röst i den tid som vi lever just nu.
Mm.
Att han får tala in i sammanhang och familjer hos de som lyssnar och i hus och stugor runt om i vårt land.
Mm, verkligen. Men en sak som vi tänker på då också är ju just kyrkan. Alltså vi vill ju i den här podden prata om församling. Hur ser det ut att vara församling i den här tiden? Vi pratar om lärjungaskap. Och det kan vi bara börja det samtalet. Och det kommer ju fortsätta liksom under de kommande avsnitten. Men bara kort liksom, vad är kyrkans reaktion i den här tiden? Hur reagerar vi på den här coronakrisen, på stormen?
Jag undrar om det kan vara så att som för en människa, så ibland så hur vi reagerar på någonting talar ganska mycket om vilken karaktär vi bär på, som vad vi har.
Ja.
Och det är intressant att se hur kyrkor runt om, inte bara i vårt land utan världen över, haft som respons att börja liksom producera material för konsumtion i hemmen.
Mm.
Det är svårt att inte lägga in värdering i det från min sida. Men jag vill ändå försöka tänka på att ställa frågan. Hur berättar det om vilka vi är som västerländsk kyrka?
Just det. Och det är ju intressant, för det är ju det som syns i alla fall. Man vet ju inte vad alla de här olika kyrkorna och församlingarna gör annars också.
Absolut.
För det kanske finns att liksom folk är superconnectat med om en församling har olika WhatsApp-chattar där man uppmuntrar varandra och liksom skriver och delar böneämnen. Det kan ju också hända, och det hoppas vi ju på. Att det inte bara blir ett tillfälle där vi kan producera material och komma med liksom, att vi också som församlingsledare behöver tänka på, nu måste vi producera, nu måste vi ha liksom ett ord som verkligen talar in i den här situationen.
Absolut.
Men snarare att vi kan liksom, ja, men fortsätta med det som vi förhoppningsvis har gjort tidigare också, att träna lärjungar i våran tid, att vara i personlig kontakt, att nå ut till våra grannar, att dela mer av det liksom som vi är givna, både liksom materiellt men också på ett andligt sätt.
Mm. Och här är ju få av oss, kanske ingen, som har upplevt något liknande tidigare.
Mm, nej.
Speciellt inte i den tid runt teknologi som existerar idag. Både som hjälper oss att få kontakt och som kan vara saker som hjälper oss att skapa material som vi tror att vi behöver göra. Så alla famlar ju i mörkret här. Jag känner som församlingsledare att det är väldigt svårt att hitta en rak väg, den tydligt bästa vägen. Och därför blir det också intressant att tillsammans utforska det här.
Mm. Ja, verkligen. Och det skulle ju vara intressant att höra lite från er som har lyssnat på det här första avsnittet. Vad är era tankar? Har ni liksom idéer eller erfarenheter av de senaste veckorna? Vad har varit bra? Vad har varit dåligt? Vad har varit för mycket input kanske också? Utan att man har output i sitt vardagsliv längre på det sättet. Då vill vi gärna höra från er.
Du har lyssnat på Vägen hem, en podd om församling och livet med Jesus, där vi pratar om lärjungaskap i vår tid. Du får jättegärna höra av dig till oss via e-mail på vagenhempodd@gmail.com med frågor som rör församling och lärjungaskap. Eller om du har samtalsämnen som du skulle vilja att jag och Heiner tar upp. Även förslag på gäster är jättebra. Vi hoppas att vi ses framöver. Tills dess, Guds välsignelse.